När vi nu har en expert på kyrkomusik i Rom, en svensk expert, så tänkte jag att vi ska passa på att tala lite mer om detta ämne. Så jag säger välkommen igen till Anna-Maria Hedin.
Tack så mycket.
Du har hela ditt liv hållit på med kyrkomusik i Sverige. Hur tycker du att utvecklingen har gått de här åren som du har arbetat med det?
Jag har ju inte haft någon officiell uppgift att just driva kyrkomusikaliska frågor, utan det har ju varit mitt eget intresse baserat på min yrkesidentitet. Det är väldigt annorlunda att överhuvudtaget hålla på med kyrkomusik eller agera kyrkomusikaliskt i en katolsk gudstjänst jämfört med den protestantiska. Så att man får lära om. Och det är rätt så intressant att iaktta att det är ju så många volontärer som spelar på katolska gudstjänster, och det är fantastiskt att göra det. Men det är inte så lätt för dem eller för mig i början att riktigt få rätt information om vad som verkligen passar i katolsk gudstjänst. Så därför har det ju varit väldigt intressant och bra att KLN har haft två utbildningsomgångar just för de som arbetar som frivilliga musiker i församlingarna.
KLM säger du?
KLN, alltså katolska liturgiska nämnden, som är de som också har hand om ansvar för kyrkomusikaliska frågor. Liturgiska nämnden arbetar ju också med att ge ut de liturgiska böckerna. Det är ett väldigt stort arbete med det. Och det är ju de som har ansvaret för att ge ut Cecilia. Mm. Som är vad vi lite slarvigt kallar för psalmboken. För det är så mycket mer än så.
Nu har ju en ny mässordning drivits igenom i Sverige. Den katolska mässordningen har omvandlats, omarbetats. Berör det här även kyrkomusiken?
Ja, det är ju snarare några översättningssaker, alltså stora omarbetningar är inte fråga om, utan det är att man äntligen enas så att det är globalt om på vilket sätt man ska översätta till folkspråken. Och nu har man alltså fått grönt ljus från Vatikanen att vilken översättning som ska användas. Vi tar ju ett enormt arbete med att redigera alla böckerna så att det ska bli klart, och det kommer nog att ta 2 år, säger de som är ansvariga för det där. Jag står ju lite, vad ska man säga, utanför och tittar och väntar lite otåligt på att böckerna ska bli klara. Men ska det bli bra så får det ta tid.
Vad tycker du om Cecilia, den så kallade sandboken?
Ja, det är ju nödvändigt att ha en omarbetning. Då när den kom och när den sammanställdes 1986, det var ju också parallellt med en stor sandboksutredning i Svenska kyrkan. Då var de ekumeniska strömningarna väldigt starka, och från ekumeniskt håll så drev man på att man skulle ha den här gemensamma ekumeniska delen med 325 psalmer. Då hade man nog inte riktigt, eller jag vet nu att från så att säga, de protestantiska samfundens håll, så har man inte riktigt förståelse för hur bibelcentrerad en katolsk liturgi är. Och att man egentligen inte har plats för det som vi i Sverige då lite slarvigt kallar psalmer, för det är egentligen kyrkovisor eller hymner. Jag tror att det var ett viktigt ekumeniskt steg då, 86, att Cecilia fick den utformning som den har nu. Men det kan vara skäl för att ta ett ytterligare steg så att Cecilia, som vi kommer att se den om 2 år, kommer att vara mer katolsk. Och det tror jag är bara plus.
Du har närmat dig skillnaderna mellan den protestantiska gudstjänsten och den katolska mässan, och hur den katolska mässan inte riktigt tillåter utsvängningar. Berätta kyrkomusikalisk synvinkel, den katolska mässan.
Ja, det är ju lite paradoxalt att det kan tillåta väldigt mycket utsvängningar, men på lite annat sätt än vad en protestant är van att tänka. Den största skillnaden är att mässans delar, det är liksom två huvudströmningar. Dels har man då mässans ordinarium, de här sångpartierna som alltid förekommer och som också är de här satserna i en koncertant tonsatt mässa, alltså Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Den där ramsan, det får alla musikhistoriestudenter lära sig, därför att ska man analysera mässor av Mozart eller ja, vilken tonsättare som helst, då är det de satserna som är med. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, om det är en fullständig mässa. Om det är en mässa brev, missa brevis eller någonting sånt där, då utgår Credo till exempel. Eller är det en requiemmässa, då är det lite andra texter som är med. Och det där lär sig inte bara katolska musiker, utan alla som håller på med musikhistoria kan det där. Så det är det som kallas för mässans ordinarium. Men så finns det också mässans proprium, alltså det som är proper for the day. Och det är inte bara de läsningar man har i mässan, alltså läsning i responsoriesalmen och evangeliet, utan det är faktiskt också de sånger som kallas för introitus, graduale, offertorium, communio. Och det är texter som är hämtade ur Bibeln, oftast ur saltaren. Och de är oerhört genomtänkt valda för att passa just för dagen. Och ska man sjunga dem, då blir det oftast på latin, och då använder man då graduale romanum. För det är där de finns. Och det står i anvisningarna till missalet att det är, de sångerna har första rangsplatsen. Men om man inte kan sjunga dem, så kan man ta någonting annat. Och det där begreppet att sjunga någonting annat, det är det som öppnar för att man då har hymner eller salmer.
Så det är där istället man lägger till, ja, en helt annan salm eller hymn då istället?
Precis. Vi är ju i Sverige så vana vid att ja, när gudstjänsten börjar, ja, då sjunger man en salm. Det är inte alls nödvändigt. Det kan vara en kör, en skåla som sjunger introitus. Och det gör man ju också i till exempel klostren på Omberg och Mariavall.
Jag har hört protestanter som har konverterat till den katolska kyrkan och som säger att de saknar salmerna från den svenska kyrkan. Håller du med sättet att sjunga salmer på?
Ja, det beror alldeles på i vilket sammanhang. En normal högmässa idag i svenska kyrkan, det är ofta ganska få faktiskt med i högmässan. Det är oftast en oerhört skicklig organist som spelar, men det är inte alls säkert att församlingssången är så stark. Men i, ja, vid större kyrkliga träffar eller på kyrkomusikerträffarna så är det ju helt fantastiskt att få uppleva rösterna på det viset som man ibland kan göra. Och det är väl snarare den känslan av stark gemensam unisonsång som bärs av en tro kan jag ibland sakna. Men det händer ju i katolska kyrkan också nu. En annan sak när det gäller katolsk gudstjänst är att när prästen har gett välsignelsen och diakonen, eller ja, att man har sjungit Iti missa est, Gud vi tackar dig, svarar församlingen, sen är faktiskt mässan slut. Och den svenska vanan är att man då alltid sjunger en slutsalm. Det behöver man inte alls göra. Så egentligen den lovsalm som avslutar mässan bör sjungas före välsignelsen. Så att välsignelsen verkligen är det sista, och sen kan man ha orgelmusik till slut. För ibland kan det kännas väldigt tungt och långsamt. Åh, ska vi sjunga tre verser av den här nu då?
Nej, så det är viktigt att mässordningen inte störs av salmer, utan...
Ja, det blir liksom en viss rytm i katolsk liturgi som ibland kan förryckas om man har de protestantiska kyrkovisorna. Och man ibland så missar man bibelcentreringen, och särskilt lite nyare sånger kan bli uttryck för väldigt subjektiv teologi som det är inte särskilt katolskt.
Om vi ser till latinet, du sa att det finns en glädje i att upptäcka att man har latinet gemensamt när man inte har sitt modersmål gemensamt. Berätta om latinet och musiken.
Ja, det är väldigt påfallande vid internationella samlingar att man kan nästan känna lättnaden i luften över att alla kan och nu tar vi det här. Det pågår ju fortfarande en strid kan man säga, och det finns en del oförståelse, särskilt från äldre generationer, att man ska behöva anstränga sig att lära sig sånger, mässordningen på latin och att sjunga på latin. Det är en onödig motsättning, tror jag. Därför att det finns så många vinster med det. Så att jag tycker att de troende ska lyssna på biskopskonferenserna och ta till sig det som de berättar där. Vilka vinster det är att kunna ha ett gemensamt gudstjänstspråk. Det betyder ju inte att allt ska vara på latin, men att vissa viktiga sånger, och kanske också att man även kan be Fader vår på latin också. Det berikar faktiskt inre livet.
Du har ju erfarenhet av att arbeta med barn. Har de lätt att lära sig latin?
Ja, i början så finns det ju en viss tröskel. Men då när de har fått den här erfarenheten, just att det går att sjunga med så många, någonting gemensamt, så är de väldigt ivriga att lära sig. Sen är det också så att de katolska grupper som vi har i Sverige idag, ungdomarna, barnen och ungdomarna, de är ju oftast andra och tredje generationens invandrare och är ofta både två- och trespråkiga. Så att ha latin som ytterligare ett sätt att kommunicera på, det är inte så märkvärdigt som det kanske var för 40-50 år sedan. Då latinet var lite grann en klassmarkör eller en utbildningsmarkör, och de som inte kunde latin kanske kunde känna sig väldigt underlägsna och främmande inför det här. Jag vill berätta om en upplevelse som jag hade för ganska många år sedan. Det var en medeltidsvecka i Stockholm på Riddarholmen, och under de dagarna så ville då arrangörerna hemskt gärna ha en mässa på latin i Riddarholmskyrkan. Ja, det här var nog 7-8 år sedan. Så man kontaktade katolska stiftet och biskop Anders sa, ja, vi gör det här.
Så en katolsk mässa då?
En katolsk mässa på latin. Och då vet jag att det var några präster som också hade ett delansvar där, var väldigt tveksamma till det här, därför att en mässa är ju inget museum. Och då var de rädda att det skulle uppfattas som musealt och dåtida och något som inte angår oss nu. Så att det går ju egentligen väldigt mycket emot själva syftet med att fira en mässa. Det var en hel del stridigheter innan det väl kom till stånd. Men man firade mässan med då en körgrupp som sjöng både propriet och ordinariet som man ska göra. Och det var väldigt fint. Och jag som satt i församlingen då märkte att, ja, det var klart att det var många utomstående som var där, men det var ännu fler katoliker, och det var äldre katoliker, och jag såg att det var japaner, det var filippinos, det var afrikaner, och det var många som jag har förstått, de kunde sina sånger. Och de var så glada att liksom äntligen få sjunga det här som det tydligen har varit decennier sedan de gjorde, eller de kanske gjorde i sin ungdom, och så äntligen få vara med om det här. Så att det är kanske så att prästerna i Sverige inte riktigt har kommit åt att fråga de troende vad de längtar efter. Just för att de troende inser att det ligger nästan ljusår bort från vad som är praktiskt möjligt. Men jag tror att det är många konvertiter och många äldre katolska invandrare skulle verkligen uppskatta mässan sjungen på latin, därför att det är det som de har fått uppleva när de var yngre. Eller att konvertiterna har längtat efter just den här, vad ska man säga, ljudbilden, men inte får den. Om vi tar en sån konvertit som Sven Stolpe, det han skriver om sina upplevelser av Gregoriansk sång, det är helt fantastiskt. Och man märker att det var en väldigt viktig del av liturgin för honom, och hur han uppskattade och hur... Ja, det var kanske en av anledningarna till att han konverterade. Och om han, ja, nu kan jag bara gissa, men om Sven Stolpe skulle leva idag och gå i domkyrkan i Stockholm eller i Eugenia, så kanske en gång i månaden skulle det vara någon skola som sjunger där gregorianska. Och det är bara under de senaste åren så har det blivit så pass regelbundet. Och ibland så träffar jag också det äldre svenska konvertiter som vittnar om en stor kärlek till den gregorianska sången. Och ja, man vill ju vara så lojal med sin kyrka, men det finns en stor längtan som inte alltid är tillfredsställd.
Det har gått en tid och man har lagt av med att använda sig av den. Är det svårt att ta upp den igen? Är det svårt att undervisa, att lära sig?
Ja, musikaliskt sett så är det väl det att man behöver jobba med det. Och det finns ju de i Sverige som verkligen kan. Ett missförstånd är ju att de grupper som uppskattar den så kallade extraordinära formen av mässan, alltså 1962 års missale, ibland kallar sig för den gregorianska riten. Som om det bara skulle vara tillåtet att ha gregoriansk sång där. Det är ju fullständigt fel. Och en liten fågel har viskat i mitt öra att just för att motverka den, det missförståndet, så kommer KLM att nästa sommar anordna en sommarkurs just i gregoriansk sång för att verkligen träna de som vill jobba med det, och sen också att styrka de som vill använda det i Novus Ordo. Man får verkligen sjunga gregoriansk sång i en vanlig mässa. Det finns inget förbud på det. Ett heligt språk kräver sång. Det har ju judarna insett redan från början. Hebreiska är så heligt språk i gudstjänsten så att man kan inte annat än att sjunga. Och den här insikten bar ju de judekristna med sig in i den kristna gudstjänsten också. Så att som vi firar gudstjänst idag på det här protestantiska sättet med att prata så mycket, använda talrösten, då har man blivit lite tondöv för vad en gudstjänst uttrycker.
Det sakrala lider utav det.
Ja, jag tror faktiskt det. Nu ska man inte slunga beskyllningar hit och dit, utan det är mer som en iakttagelse att när man använder talrösten väldigt mycket i liturgin så missar man den här dimensionen av att ge en signal om helighet. När jag var ung och gick på musikhögskolan och vi hade liturgikundervisningen, då var man väldigt mycket, det var tidstypiskt på 70-talet, och en stark protestantisk trend var ju det här att hela världen är helig. Gud har skapat hela världen så att allting är heligt och helgat. Men då missar man en väldigt viktig dimension i det här att just se någonting som sakralt. Och i en förlängning blir det också en sorts förnekande av inkarnationens verklighet. Men om man vågar leva efter att inse att det är delar av livet, delar av världen som just är vigda åt det heliga, då som musiker eller överhuvudtaget, så då vill man ju sträva efter att ge det en klang, en signal att det här är vigt åt det heliga. Och det finns egentligen inget annat än sången som är så väl ägnad för det. I judisk gudstjänst då sjungs i stort sett allting. Och så har det också varit, ja, ända fram till 1800-talet. Man har berättat för mig att de äldre generationerna i Sankta Eugenia, ja, fortfarande på 30- och 40-talet, så frågade man aldrig när är mässan, utan man frågade när sjungs mässan. För det var så förknippat med att mässan är sång. Det är förkunnelse.
Jag tackar dig så jättemycket, Anna-Maria, för att du berättade för oss om sång och liturgi i Sverige.
Tack, det var ett nöje.